Vem var Lars Roth?
Han var ju en väldigt speciell person. Han var ju den första svenska jesuiten i modern tid. Det fanns faktiskt jesuiter från Sverige väldigt tidigt i vår ordens historia. Jesuitorden grundades på 1500-talet och det fanns jesuiter faktiskt i Stockholm på 1580-talet. Men Lars var den första jesuiten från Sverige som var i Sverige i modern tid. Och på det sättet så är han ju en väldigt speciell person.
Mm.
Och han gick ju verkligen en väldigt egen väg i livet, kan man säga. Han växte ju inte upp i något troende hem, utan fann sin väg till den kristna tron och till kyrkan på egen hand, kan man säga. Han hade en viktig upplevelse som ung i Schweiz, en naturupplevelse som, ja, det kanske på ett sätt ganska typiskt svenskt, att det var en naturupplevelse som fick honom till Guds tron. Och så småningom så arbetade han som ung i New York, där han mötte katolska kyrkan och ja, själv blev katolik så småningom. Det är ju en ovanlig väg, och inte minst på, ja, men vi talar nu om 30-40-talet här. På den tiden var det ju få ungdomar i Sverige som reste utomlands på 30-talet. Men Lars, han gjorde det. Han levde tidigt i internationella sammanhang och mötte katolska kyrkan och konverterade då i USA.
När man läser hans bok så upplever jag att han ställde sig väldigt många frågor och bestämde sig för att inte ha förutfattade meningar, utan han sökte svaret bakom den förutfattade meningen. Var det någonting typiskt för honom?
Ja, han var ju en väldigt, jag skulle säga att han var en väldigt rättfram och spontan människa. Det var liksom inget krus, det var inget liksom, han gick inte runt omkring saker, utan han sa också vad han tyckte. Ganska rakt fram, och det kanske inte alla gillade heller. Men han var, jag tyckte att det hörde verkligen till hans fina sidor, att han var en väldigt uppriktig person. Och man kunde både liksom tala om allvarliga saker med honom och man kunde skratta med honom. Han hade mycket humor och så, men han tog också saker på stort allvar och går rakt på, så att säga. De här stora frågorna också. De var viktiga frågorna om, finns det en tanke med vårt liv? Frågan om det eviga livet, om ett liv bortom döden, var en väldigt viktig fråga för honom tidigt i hans liv. Och han sa till mig vid något tillfälle att hade jag inte trott på de dödas uppståndelse så hade jag aldrig blivit jesuit. Det menade han verkligen också. Han var en person som sökte livet med Gud och också det liv som går bortåt döden på ett väldigt medvetet sätt.
Hur kom han i kontakt med jesuiterna?
Ja, Lars, han gick ju faktiskt in i den brittiska armén under andra världskriget som frivillig soldat. Efter krigets slut så var han i Tyskland som brittisk soldat, och det var där som han blev jesuit. Nu tror jag i och för sig att han hade en del kontakter med jesuiterna i Sverige, men det var inte, jag vet att han mötte jesuiter i Uppsala innan han själv blev jesuit. Jesuiterna var ju i Uppsala från 40-talet, men jag tror att det som betydde någonting för honom, det var den erfarenhet av orden han hade i Tyskland och inte minst i England. Det var naturligt för Lars att göra en hel del av sin utbildning i jesuitorden i England. Och han kände också de engelska jesuiterna väldigt väl. Överhuvudtaget är det faktiskt så, när man som jesuit reser på olika håll i världen, så är det någon jesuit från Sverige som folk känner i orden, så är det Lars. Han reste väldigt mycket och var väl känd i jesuitorden genom dels att han var en så ovanlig person, den första jesuiten från Sverige i modern tid, men också därigenom att han ju sen arbetade med Vatikanradion och fick mycket kontakter internationellt så.
Mm. När lärde du känna honom?
Det var när jag var student i Uppsala, det är alltså slutet på 70-talet där. Och det var ju Lars i full fart, det var han ju verkligen. Och jag upplevde honom som en väldigt levande person, väldigt, vad ska jag säga, inspirational. Så där. Hans sätt att möta människor var väldigt spontant, öppenhjärtligt och så. Nu hade inte jag särskilt mycket kontakt med honom vid den här tiden, måste jag säga, därför att han arbetade med Vatikanradion då och var mycket i Rom redan då. Mm. När jag träffade honom först, och han var på något besök i Uppsala så där. Och sen flyttade han då ner till Rom och jobbade på Vatikanradion här då sen 1981. Blev han bofast här i Rom fram till 95 någonting sånt där. Mm. Och så att under min studietid så träffade jag honom inte ofta, därför han var ju i Rom.
Mm.
Men man träffade honom sådär när han kom på besök till Sverige och sådär, och bad man honom berätta om hur det var här nere i Rom och sådär.
Ja, vad sa han om tiden i Rom?
Ja, han älskade ju den här tiden i Rom. Det var ju hans, Lars hade ju på många sätt och vis ett väldigt spännande liv, ovanligt liv. Men tiden i Rom, det var hans bästa i livet. Det var det. Han sa att det var ett oerhört intressant liv. Han reste ganska mycket med påven Johannes Paulus II på hans resor då för Vatikanradion. Lars hade ju ett eget personligt intresse för radio. Han gillade det. Han var ju sån här DX-are och radioamatör och så vid sidan om så att säga sitt jobb. Och sen då, att få arbeta med radion i kyrkans tjänst, det passade ju honom som hand i handske verkligen.
Mm.
Och han hade en slags journalistisk drive i sitt sätt att skriva och uttrycka sig och sådär. Så att jag tror att han verkligen kom till sin rätt på Vatikanradion. Och han trivdes så väldigt bra. Det har han flera gånger sagt till mig att de bästa åren som han har haft, det var de på Vatikanradion.
Mm. Han hade ju en ganska stor uppgift när påven Johannes Paulus II besökte Sverige 1989.
Ja, det stämmer. Han var ju den som var påvens språklärare då inför resan till Sverige och Norden. Så att de träffades och övade svenska. Jag vet inte om han övade, jag tror han övade norska också med honom, om jag inte minns fel. Men åtminstone svenska. Han har berättat att han hade ibland en del kontakt med Johannes Paulus II också vid andra tillfällen när det gällde saker som hade med Sverige att göra och med Norden. Det finns en fin bild där Lars överlämnar sin självbiografi. Det hände på vägen till Rom till påven. Ja, där han överlämnade den engelska utgåvan, More Joy Than Pain, till Johannes Paulus. Det finns en fin bild av det där. Han har berättat för mig om det där när han överlämnade den där. För att på den engelska utgåvan finns det en bild där Moder Teresa är på besök. Hon fick ju Nobels fredspris och då blev hon intervjuad av Lars då. Och då står Lars med mikrofonen i hand på knä inför Moder Teresa. Det var väl helt enkelt av praktiska skäl att det var så. Då skämtade påven om det där och frågade om han gjorde a proposal. Om han friade till Moder Teresa. För det ser ut så på bilden. Men det kunde Lars säga att så var det inte.
Säger ganska mycket om de båda två. Ja, både påven och Lars.
Ja.
Och hans sista tid i Sverige?
Ja, sen kom han ju tillbaka till Sverige 1995. Han blev så pass rotad här i Rom så att han funderade på att tillbringa ålderdomen också här i Rom. Och det var till och med lite förberett för det att han skulle bo i en av jesuiternas kommuniteter i Rom här som på sin ålders höst. Men sen blev det av olika anledningar ändå inte så. Det fanns ju en längtan tillbaka till Sverige och sådant. Så han valde att återvända till Sverige och bodde hos oss då i kommuniteten i Uppsala från 95. Och han fungerade ju delvis då under de här åren pastoralt och så, men man får inte glömma bort att han var gammal vid den här tiden redan och mådde delvis inte så bra. Men han gjorde vissa insatser pastoralt och ägnade sig också delvis åt sitt stort intresse för kyrkohistoria. Han gav ut en skrift om reformationen och alltså reformationen i Sverige, och det var ett av hans stora intressen i livet. Den stora aktiva perioden var förbi. Man märkte ju hur han blev helt enkelt svagare och svagare. Och sen, de senaste, vad kan det vara, 2 åren har han ju delvis tillbringat inom vården och sen bott på ålderdomshem. Det senaste året har han ju, mådde han ju verkligen dåligt. Det var ofta så att han var inte alltid vid medvetande när man kom och besökte honom och så. Så att det var en ganska lång väntan. Han brukade säga att han tyckte om ett långt liv med någon tropp på. Det är inte för långt. Och han fyllde ju 90 år förra året, och det var nog ungefär vad han själv tyckte var lagom. De sista dagarna talade han om att han ville inte ha någon smärtstillande medel. Därför att han ville vara vid klart medvetande när han skulle möta Gud. Så att de sista dygnen så valde han att inte ta några sådana medel. Det var så han avslutade sitt liv, och den här frågan om livet efter döden var en fråga som var viktig för honom hela livet igenom. Och på något sätt passade det väldigt bra att han avslutade sitt liv så medvetet med den här frågan efter att möta Gud, att gå in i evigheten, att göra det på ett så medvetet sätt som han gjorde.
Jag tackar dig för att du åter en gång har möjlighet att minnas pater Lars Roth tillsammans.
Tack så mycket. Segla för